Så nu ska vi be oss till Matteus 25 och vers 11 framåt. Och då står det så här. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sedan ska han säga till den som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, och det rättfärdiga gå till evigt liv. Det fanns en gång en predikant som bodde i ett litet samhälle. Och han var på många sätt en ganska rättskaffens man. Han hade välstrukna skjortor. Han avstod från alkohol. Och trots att han ofta predikade så försummade han inte sin familj, utan han åkte ofta på utflykter på lördagar och söndagar. Eller måndagar såklart. Han var ju predikant. Lägg märke. Och han gillade att tälta och bada tillsammans med dem. Och han var en sån här kille, han gillade både att bada i isvak och i varma insjöar på sommarna. Han var till och med revisor för sitt samfund. Han höll bibelstudier på torsdagar. Och han hade en bibel som var så färgkodad, ni vet, så att man kan hitta lättare i det, hitta rätt bibelord. Han hade till och med var en sån som memorerade långa stycken av Bibeln utan till. Han höll sig uppdaterad kring vad som hände i världen. Han läste relevant teologi, och varje torsdag så besökte han också det lokala fängelset. Han gjorde två saker. Han var både på bibelstudie och gick till det lokala fängelset. Och där brukade han skämta glatt med internerna. Han brukade dela med sig av rövarhistorier och agera förebedjer om det var så någon som önskade så. Men framför allt så älskade predikanten att predika. Och han predikade långa predikningar, han predikade korta predikningar, han predikade uppfordrande predikningar, han predikade stränga predikningar, melankoliska predikningar, alla sorters predikningar du kan tänka dig. Han blev kallad land och rike runt för att dela med sig av Guds ord på konferenser och i olika församlingar. Unga män såg upp till honom som en sorts predikanternas förebild, och de äldre tanterna tyckte sig kunna känna igen någonting av den gamla varma väckelsetonen i hans budskap. Efter många års trogen tjänst så fick predikanten ge ut sina samlade predikningar i en postilla. Och den hyllades i både dagen och världen idag. Och på sina äldre dagar så erkändes han också utanför landets gränser som Sveriges Billy Graham. En natt så dog predikanten. Och på uppståndelsens dag så fördes han till livet hos Gud. Fortsättning följer. Mänskligheten ska bedömas utifrån ett kriterium. Och det är kriteriet hur man förhåller sig till Jesus genom dessa mina minsta. Och det är här som domen i Matteus 25 kretsar kring. Det är på grundval av det, hur man förhåller sig till Jesus genom dessa mina minsta, som man placeras antingen till höger eller vänster. Nu får ni representera det höger. Från mitt håll då, är det här höger och det här är vänster. Så ni är inte så bra där, men ni är bättre. Alltså antingen får eller getter på det här enda grundvalen. Och det är på det kriteriet som vi ska ta en titt på nu. Dessa mina minsta som är mina bröder, mina syskon. Vilka är det det egentligen syftar på? Och vilka är de egentligen, de här minsta minstingarna? Om man tittar lite grann på hur uttrycket används i Matteus, kan vi kolla på Matteus 10 till exempel. Se om ni är snabbare, men jag är, det går ni säkert. Matteus 10, 42. Så står det så här. Och den som ger bara så mycket som en bägare friskt vatten åt en av dessa små, därför att det är en lärjunge, sannoliken, han ska inte gå miste om sin lön. Här verkar det handla om lärjungar, eller hur? De som Jesus har kallat, de som har som uppdraget att bli som ett barn för att komma in i himmelriket. Det är dessa mina minsta. Och jag tänker att Paulus skriver någonting liknande i första Korintherbrevet 4. Och verserna 9-13. Det förefaller mig som om Gud hade ställt oss apostlar sist av alla som dödsdömda. Vi står på arenan inför hela världen, inför både änglar och människor. Vi är dårar för Kristi skull. Ni är förståndiga kristna. Vi är svaga. Ni är starka. Ni är ansedda. Vi är föraktade. Ännu i denna stund hungrar och törstar vi. Vi saknar kläder, vi blir misshandlade, är hemlösa och arbetar hårt med egna händer för att försörja oss. Man smädar oss och vi välsignar. Man förföljer oss och vi härdar ut. Man talar illa om oss och vi svarar med goda ord. Hela tiden har vi behandlats som jordens avskum, som mänsklighetens drägg. Alltså, Paulus skriver om hur utsatt den här tjänsten som apostel är eller kan vara. Hur liten man ansågs vara, hur undanskuffad, hur hemlös och förföljd man kan anses vara. De utsatta lärjungarna kan inte ens räkna med så mycket som en ljummen kopp vatten att det ska räckas till dem. Från en fientligt inställd omvärld. De behöver omvårdnad. När de blir kastade i fängelse, besök dem. När de är nakna, så klä dem. När de är hungriga och törstiga, duka ditt bord och bjud in. Och samtidigt som så är fallet och så som det beskrivs här i första Korintierbrevet, så är det kanske inte alltid så i hos oss, eller hur? Att Jesu moderna lärjungar i Sverige är inte alltid så utsatta som det beskrivs här. Kanske det är ju mindre hunger kanske än fetma som vi lider av. Och kanske snarare fångna i bolån än i fysiska fängelser. Man kan säga att lärjungar är en sorts primär betydelse av dessa minsta. Men samtidigt så verkar det finnas en glidning om man kollar lite närmare i Matteus också. Vi kan slå upp Matteus 18. I Matteus 18 och 1-7, vad står det där? Det står så här. Vid samma tillfälle kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Han kallade till sig ett barn och ställde det framför dem och sa: sannerligen, om ni inte omvänder er och blir som barnen kommer ni aldrig in i himmelriket. Den som gör sig själv små som det här barnet är störst i himmelriket. Och den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig. Men den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom vore det bäst om han fick en kvarnsten hängd runt halsen och sänktes i havets djup. Ve dig värd med dina förförelser. Förföljelserna måste ju komma, men ve den människa genom vilken det kommer. Och så sen i 10. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Kan 12-14. Vad tror ni? Om en man har 100 får och en av dem kommer bort, lämnar han då inte 99 kvar i bergen och ger sig ut och letar efter det som är borta? Och om han lyckas hitta det, sannoliken då glädjer han sig mer över det än över de 99 som inte har kommit bort. Så är det också i det himmelske faders vilja att ingen av dessa små ska gå förlorad. Sammanhanget som det här bibelordet står i, det handlar ju om församlingen på ett eller annat sätt om man kollar lite noga. Men det finns samtidigt ingen så här klart brott, inget klart uppdelning av nu pratar Jesus om små barn och nu pratar han om lärjungar, utan det går ju in lite i varandra, det flyter ihop på något sätt. Det finns ingen klar övergång från nu pratar jag om barn, nu pratar jag om lärjungar. Och kanske vi också när vi läser Matteus 25 så kan vi märka en förvåning hos både får och getter när de ställs inför det här påståendet. Att då ställer de sig frågan: när? När skulle vi ha besökt dig i fängelse? När skulle vi ha klätt dig när du var naken? Och kanske är det den här glidningens förvåning, den här omärkliga glidningen, att Jesus inte bara identifierar sig med sin lidande kropp, med sina lärjungar, utan också med andra som lider, andra som är utsatta, som till exempel de utsatta barnen. Kristus går mitt ibland oss som en lärjunge som inte får vatten, som ett barn som är bortglömt av sina föräldrar, som en prostituerad kvinna med en blåtira, som en man som väntar på sin fängelsedom. Och vi kommer bli överraskade av när och var vi stöter på människosonen. Ni vet att det står i Matteus också att det finns två vägar. Det finns en bred väg som leder till fördärv och en smal väg som leder till liv. Kommer du att hålla till höger på den breda vägen, den där vägen, eller vänster på den smala? Tvärtom är det. Ja. Domen är ingenting som handlar om en avlägsen framtid. Det är någonting som händer här och nu. Att vika av på vänster sida om Jesus är någonting som påbörjas här och nu. Och att gå mot sitt fördärv är någonting som sker nu. Men också att gå på den högra stigen är någonting som påbörjas här och nu. Jesus säger att var och en som känns vid mig inför människorna, honom ska jag kännas vid inför min fader. Men den som förnekar mig inför människorna, honom ska jag förneka inför min fader i himlen. Att ta emot Jesus i sitt hjärta eller att förvisa Jesus från sitt hjärta, det är någonting som sker här och nu och inte bara en avlägsen framtid. Det är ett ständigt pågående projekt. Det är någonting som vi gör hela tiden. Det är någonting som har att göra med våran blick, hur vi ser. Den som känns vid Jesus inför människorna är den som känns vid Jesus bland människorna. Den som tränar sin blick på att igenkänna Jesus i den törstande lärjungen, i den förtvivlade flyktingen och den ofrivilligt familjelösa. Den personen har påbörjat en resa som leder till att kunna bli igenkänd av Jesus på den dag då vi ska samla ihop vårt pick och pack och världen ska totalrenoveras. Den som däremot har gjort det till en vana att inte igenkänna Jesus, att inte se hans närvaro i världen bland människorna. Den personen påbörjar en resa av att inte bli igenkänd av Jesus. Att fortsätta på den vägen är någonting som leder bort mot intighet, mot att gå bort från livets källa. Att gå bort från Jesus som liksom allting hålls samman i. Och att slå in på den vägen är någonting som sker i nuet. Evangelierna beskriver en törstig Jesus. På korset så säger Jesus: jag är törstig, i Johannes evangeliet. Men han får surt vin att dricka. Och i Matteus evangeliet är det ännu värre, för där är vinet utblandat med galla. Världen bemöter Jesu törst med trotsig ilska och med hånfullhet. Istället för att lindra hans törst så vill man förvärra hans törst. När Jesus hängs upp på korset så blir han en bild på våran bortvändhet från Gud. Jesus korsar världens synfält och blir dess dom. På korset så uppenbaras att vi inte vill ta hand om våra syskon. På korset så erbjuds inte Jesus så mycket som ens en frisk bägare vatten. Människosonen, vår bror, lämnas med förvärrad törst, helt naken, med blodet rinnande efter bjälkarna. Korset ställer mänskligheten allihopa på vänster sida, på jätternas sida. Korset avslöjar den breda vägen som leder till fördärv. Men Gud vill vid korset också hela våran syn så att vi ska kunna se det som är sant. Det han vill att vi ska se är att han är mitt ibland de som är korsfästa och lider i världen. Kristus är närvarande bland kristna lärjungar som halshuggs i öknen. Kristus är närvarande i Migrationsverkets förvar, varifrån människor blir utvisade till en osäker morgondag. Jesus svälter i Etiopien. Jesus tigger vid Ica. Jesus, han är människosonen, själva urtypen, bilden som vi ska ha framför oss av vad det innebär att vara törstig, naken, hungrig, fängslad och utan hem. Han är upphängd på korset inför våra ögon för att vi ska kunna se honom överallt. Det finns en amerikansk teolog som heter James H. Cone. Och han berättar att under 1900-talets första hälft så lynchades hundratals svarta människor av vita då. De blev hängda i träd. Så. Och han pekar ut den stora likheten mellan korset och träden där de svarta lynchades. Och någon har skrivit ett poem utifrån Cones bok, och där säger de så här: att på korset led jag och genom korset uthärdar jag. Det är en gåta för er. Om Gud var med Jesus, då måste Gud vara med oss, för vi hänger på kors med. Och att inte se Jesus när svarta kroppar hänger från träd, att inte se Jesus i de som lider, är i själva verket att bekänna sig till en annan Jesus. För det sättet som Gud uppenbarar sig på genom Jesus Kristus är just genom den som är naken och törstig och blir uppspikad på ett kors. Om vi inte ser Jesus i det som lider, bekänner vi oss till en annan Jesus och går på en bred väg. Men ser vi Jesus i de som lider, bekänner vi oss till Bibelns Jesus och går på en smal väg. Men oavsett hur långt vi gått på den breda vägen, så är vi alltid bara ett steg från Gud. Om vi vill vända om, så är Gud precis bakom ryggen och erbjuder oss förlåtelse. För Jesus Kristus så visar sig Gud vara den som är oändligt förlåtande, den som är barmhärtig, den som kan föra oss direkt från den breda vägen till den smala. På korset ber Jesus för oss som är blinda: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och det finns alltid hopp om det är den guden som dömer oss. Det finns alltid hopp om den gud som dömer oss är den gud som i Jesus Kristus vänder den andra kinden till för vår skull. Men Guds barmhärtighet är också sådan att han vill att vi ska vara barmhärtiga. Gud vill att vi ska gestalta hans barmhärtighet i den här världen. Och därför kallar han oss till den smala vägen. Han pockar och manar på oss. Han vill föra oss till den för den här världens skull. Gud står vid stigens mynning och säger: kom med till det eviga livet. Kom med till det rike som börjar här och nu. Kom. Kommer ni ihåg den här predikanten? Hur gick det för honom egentligen? Det blir spännande. Han förs nu in till det nya Jerusalem av ärkeängeln Mikael. Och det är trumpeters dån och det är ett högt jubel när han kommer in. Och han kände sig lite förlägen så här över all uppmärksamhet, och han liksom vinkar lite så här avvärjande så. Gatorna är prydda av konfetti och girlanger, och hans namn är skrivet på en stor banderoll. Och änglarna, de rodnar när han går förbi. Och glädjen verkar inte veta några gränser. Han säger lite besvärat till Mikael: jag hade inte väntat mig all den här uppståndelsen. Äsch, men det är klart att alla är glada att se dig, det är ju du. Och då säger han: nej, sluta nu, det räcker dig, Mikael. Det var ju du som satte dig ner med internerna och gjorde dem glada med rövarhistorier och skämt. Det var ju du som bad med dem, de som bjöd dem på fika. Och de kommer bli så glada av att se dig. De bor i de bästa lägenheterna vid livets träd. Och det är en stor ära att få eskortera dig dit, du trogne tjänare. Och predikanten, han stannar liksom till lite så förbluffat. Ja, internerna? Är det därför alla är så glada? Men jag tänkte att det kanske var mina predikningar. Och så ängeln tar honom lite så förtroendefullt i armen och säger: åh, du behöver inte oroa dig för predikningarna. Gud är barmhärtig, allt är förlåtet. Och tillsammans går det sedan till välkomstfesten. Tack gode Gud för att vi får be till dig, du som är barmhärtig och god, du som är våran Herre och frälsare. Hjälp oss att se dig överallt där du är. Hjälp oss att se dig bland barn som lider, bland offer för trafficking och överallt annars där du, ditt ansikte gör sig påmint. Kom oss nära. Öppna våra hjärtan för dig. Hjälp oss att inte kasta ut dig därifrån. Hjälp oss att bli mer och mer dina lärjungar. Så ber vi i Jesu namn. Amen.